En podcast från Aftonbladet.
Ja, i år och nästa år kan bli dystra för Sveriges löntagare. För samtidigt som saker blir allt dyrare i takt med inflationen så får vi nu också höra att reallönerna kommer att minska. Anledningen till det är just inflationen som man är rädd ska spinna iväg ytterligare om lönerna höjs för mycket. Man är helt enkelt orolig att om löntagarna får mer i lön så kommer priserna på varor att höjas ytterligare och så snurrar allt bara iväg i en destruktiv inflationsspiral. Men det finns ju också de som tycker att hålla nere lönerna på grund av det är fel väg att gå. Istället borde löntagarna absolut kompenseras för de stigande priserna. Hur man ska göra med lönerna tvistas allt som. Men att årets avtalsrörelse, alltså där facken och arbetsgivarna förhandlar om löner och arbetsvillkor, tar avstamp i en tuff ekonomisk terräng, det råder det ingen tvekan om. Så hur mycket kommer reallönerna att minska? Och vilka kommer att drabbas hårdast av det? Finns det de som tvärtom kommer att få se glädjande lönespecifikationer framöver? Och hur hög förväntas inflationen att bli egentligen? Ja, allt det här och lite till ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Vilma Ljunggren. Med mig på telefon har jag Andreas Kärvenka, ekonomikommentator här på Aftonbladet. Han får börja med att förklara vad skillnaden egentligen är på en reallön och en lön.
Ja, precis. Det är en bra fråga. Och normalt sett så kanske vi inte tänker på det eftersom inflationen inte har varit så hög. Men reallön är helt enkelt din löneökning minus inflationen. Det vill säga vad du egentligen får ut i lön. Alltså nettoeffekten. Så det är reallön.
Så det man pratar om här när man säger att reallönerna kommer minska är att lönerna kommer öka men inte i proportion till inflationen och de ökade kostnaderna?
Precis, alltså lönerna ökar inte lika snabbt som inflationen. Det gör ju att vi då får mindre pengar att röra oss med. Alltså reallönerna sjunker och då kan vi helt enkelt köpa mindre än vad vi kunde tidigare.
Mm. Och hur mycket väntas reallönerna minska då?
Ja, Konjunkturinstitutet kom ganska nyligen med en prognos och de spår att reallönerna i år kommer sjunka med 5,7%. Och det är jättemycket. Vi har haft ganska lång tid av stigande reallöner. De senaste 5 åren har det varit mellan en halv till lite mer än 1% per år. Men det här jättestora tappet då. 5,7% i år så tror man att de ska falla med 3,3% nästa år. Det gör att ganska många år av reallöneökningen har liksom försvunnit.
Mm. Avtalsrörelsen för år är ju igång. Hur går det just nu?
Ja, nej, men det är en jättestor avtalsrörelse. Det är tror jag 2,2 miljoner anställda. Och det är 450 olika avtal som löper ut under 2023 då, som ska omförhandlas. Och det där har ju varit en diskussion och nyligen kommer till exempel LO-förbunden med besked om att de ska försöka samordna sig och att man ska då framförallt kräva löneökningar för de som har lägst löner. Men det är inte tal om att kräva så att säga, löneökningar som är lika höga som inflationen. Men det kommer bli en intressant avtalsrörelse helt klart.
Det har ju funnits ökade förväntningar på den kommande avtalsrörelsen att löntagarna snarare ska kompenseras för inflationen som man gjorde på 70-talet i Sverige till exempel. Är det en rimlig förväntan tycker du?
Nej, men det man kanske lärde sig på 70-talet var att om man har väldigt höga krav och tycker att lönerna ska hålla jämna steg med inflationen då är det risk för att det blir en liksom löneinflationsspiral som gör att alla egentligen förlorar i slutändan. Men det där är ju en bedömningsfråga och alla är inte överens. I Tyskland till exempel, då krävde tyska metallfacket, de krävde 8,2% i löneökning. Nu blev det inte riktigt så, de fick 6,5% på 18 månader, vilket då 4,3% i årstakt. Men det är ändå ganska mycket. Så att det där kommer ju att variera också, tror jag, mellan olika branscher beroende på läget i just de branscherna.
Och hur hög förväntas inflationen bli framöver då?
Ja, den förväntas i år för helåret vara lite över 7%, och sen ska den väntas den då mattas av nästa år, och för att 2024 går ner mot någonstans i närheten då Riksbankens inflationsmål. Men det får vi se. Hittills har ju till exempel Riksbanken hela tiden missbedömt inflationen och underskattat den. Men det är svårt att säga. Det är vad man tror just nu. Men den kan falla fortare och kan också ta längre tid.
Aftonbladet Daily är snart tillbaka.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Att reallönerna sänks drabbar ju givetvis alla olika. Och vissa verkar inte drabbas alls. Till exempel så går många ICA-handlare med jättevinster just nu. Och flera banker funderar på att ge en extra utdelning till aktieägarna. Så vilka är det som kommer att drabbas hårdast av att reallönerna minskar? Och vilka kommer kanske tvärtom att få en höjd reallön? Vi går tillbaka till Andreas Kärvenka.
Ja, men det är bra fråga, därför att enkelt uttryckt så kan man väl säga att de som har minst marginaler tjänar minst. De drabbas ju hårdast av sjunkande reallöner, som de kanske redan nu har svårt att få hushållsbudgeten att gå ihop. Och det är väl därför kanske äldre då säger att man ska prioritera de som har lägst lön i årets avtalsrörelse. Men man ska komma ihåg också att avtal är en sak. Sen kan det bli löneökningar utöver det. Det man brukar kalla för löneglidning. Och vissa branscher så kanske man också har fri lönesättning och inte följer avtalen fullt ut. Så att det är nog ganska många, om man tänker på det som väldigt hög expertis, alltså människor som är väldigt eftertraktade på arbetsmarknaden, de har nog möjlighet att höja sina löner lika mycket eller kanske mer än inflationen, tror jag.
Och fastighetsägarna vill ju höja hyrorna med ungefär 10%. Skulle det kunna bli en dubbelsmocka för hyresgästerna om reallönerna också minskar?
Ja, det blir det ju. Därför att det beror på vad man har för husavtal. Men om man har ökade elkostnader och dessutom då höjda hyror och dessutom då stigande matpriser och stigande priser på allt möjligt, så blir det ju en dubbelsmocka. Och man får ju se vad hyresförhandlingarna landar någonstans. Men man kan komma ihåg, till exempel så är det så att man tittar på många, de som hyr lokaler, alltså kommersiella lokaler, och det kan ju även vara till exempel kommuner som hyr skollokaler och annat. Då är det oftast inskrivet i hyreskontrakten att hyran ska följa konsumentprisindex, så det kommer bli rejäla hyreshöjningar för dem. Men när det gäller bostäder får man nog riktigt inte på att det kommer bli också en höjning. Hur mycket det blir är oklart, men rätt mycket.
Vi har ju varit igenom ekonomiska kriser förr, och du nämnde ju lite där att vi lärt oss något från hur man gjorde i Sverige på 70-talet. Men vi har ju också haft finanskrisen på 90-talet. Kan vi dra någon annan lärdom ifrån den?
Ja, det var väl just vad man lärde sig under åren upp till den krisen. För under slutet på 80-talet hade vi just den här väldigt höga löneökningstakten och inflationstakten, och då väldigt höga räntor. Och det slutade ju inte bra. Och inte för någon egentligen. Så det är väl de ärren som man fortfarande har kvar lite grann, som man tar med sig i den här lönerörelsen. Men man ska komma ihåg att det handlar ju då att de som facken och löntagarna ska ta ansvar egentligen för samhällsekonomin. Så kommer det nog vara ganska höga krav på att alla gör det, inklusive då företagsledningar och politiker. Och det har vi sett debatten den senaste tiden med kommuntoppar som beviljar sig löneökningar och då före detta ministrar som plockar ut fallskärmar. Så den debatten tror jag kommer vara ganska, ganska aktiv.
Och i slutet av nästa år så tror Konjunkturinstitutet att inflationen kommer att närma sig Riksbankens mål. Vad tror du om det?
Det är väldigt svårt att säga, därför att det handlar ju mycket om att det man egentligen försöker göra nu från Riksbankens sida är att liksom lite grann knäcka konjunkturen, att få hjulen att snurra långsammare i ekonomin och på det sättet få ner priserna. Sen är det inte allt man har kontroll över, man kan inte kontrollera liksom energimarknaden och så, men det är det man försöker göra, och sen hur det snabbt det slår igenom, det återstår att se. Man ska komma ihåg att vi har ju haft ganska gott om pengar efter pandemin, och det har också gått väldigt bra för företagen. Och det har ju varit en förutsättning för att man ska kunna liksom föra över prisökningar på kunderna. Och tittar man till exempel på liksom andelen som går till vinster i företagen, så har de gått upp på väldigt höga nivåer de senaste året och i början förra året. Så att företagen har ju varit ganska duktiga generellt sett på att rulla över kostnaderna på kunderna.
Mm. Så hur tufft tror du att det kommer bli för de svenska löntagarna här framöver?
Ja, men det här är ju en jättestor smäll att få den här typen av sjunkande levnadsstandard helt enkelt. Och det ser vi redan nu, det påverkar konsumtionen, och det är liksom, man attackerar på flera fronter samtidigt. Högre elpriser, högre räntor, högre priser på mat, sjunkande bostadspriser, sjunkande börs. Så att det är klart att det är tufft. Hur vi kommer klara det, ja, det är vi mitt uppe i det, så att det återstår att se. Men det är ju rätt mycket som tyder på att nästa år kommer ett väldigt svårt år ekonomiskt.
Så nästa år blir tuffare än vad det varit det här året?
Jag skulle tro det, därför att det tar ett tag innan det slår igenom. Tittar man till exempel på boräntorna, så är ju många ändå som har haft bundna räntor, så det har inte, de här räntehöjningarna har inte slagit igenom för alla. Men det kommer kanske mer under nästa år. Så att jag tror att, och det tar också ett tag innan det sjunker in att det är så här ser ut. Så att jag tror, det mesta pekar på att det blir väldigt tufft nästa år. Men sen får vi se hur det går 2024.
Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Andreas Cervenka, ekonomikommentator här på Aftonbladet. Jag som har gjort det här avsnittet heter Vilma Ljunggren, och tack för att du har lyssnat.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.